Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 åt mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. Så lyder det heliga evangeliet. I den här evangelietexten så är vi mitt i det som brukar kallas, eller som kallas för liknelsetalet. Matteus evangeliet innehåller 5 tal av Jesus, och detta är det 3:e. Och det är uppbyggt på, man kan säga att det finns 7 liknelser om himmelriket. Och det är på ett sätt ett förmanande, ett varnande och ett förberedande tal. Jesus talar om att Gud kommer att inrätta sitt rike genom att skilja och genom att döma. Och när Jesus lyfter de här 2 liknelserna så finns det en del gemensamma drag i de här 2. Jag tänkte nämna 3 saker. Dels så handlar båda liknelserna om något litet som blir till något stort. Dels det lilla senapsfröet som blir ett stort träd, och surdegen som gör att hela degen till sist blir jäst. Och det första. Det andra är att man egentligen ganska kort kan sammanfatta det Jesus vill säga med de här 2 liknelserna. Är att det som till synes är helt oansenligt, det som till synes verkar vara ingenting, kan innehålla enorma, oanade krafter. Och sen det tredje, det är detta att det sker en förvandling. Det tycker jag är det mest intressanta med de här liknelserna. Jag kommer stanna upp lite mer med den. Vi kan börja med surdegen. Det står att Jesus berättar att det är en kvinna som använder 3 mått mjöl. Jag försöker läsa på hur mycket 3 mått är. Det skiljer sig ganska mycket beroende på vilken bibelkommentar man läser. Men det är någonstans mellan 30 och 40 liter mjöl. Och om man ska baka en deg helt för hand, så behöver man då också i alla fall kanske 20 liter vatten. Och så en hel del redan syrad deg. Det är en ganska stor del vi snackar om. Du vet, om man köper en påse mjöl så här i kilo. Alltså tänk 40 sådana då, som man ska baka en del på. Det är kanske inte något som en vanlig människa hade fått för sig att göra. Jag vet inte hur jag skulle börja knåda. Om man ska tänka sig att det är en enda del. Jag hade nog personligen delat upp det. Men i Jesu liknelse så funkar det ändå. Och det vi kan tänka det är att i Guds rike så är det omöjliga möjligt. Om vi då ska kolla på den här förvandlingen av senapskornet till ett senapsträd, så ska jag börja med att ställa en fråga. Har någon här inne sett ett senapsträd? Inte jag heller, för det finns inga senapsträd. När jag googlar senapsträd, klick, så får man ut en buske. Ungefär så hög. Det ser ut som raps nästan. Jag har liksom blivit lite galen med det där, men jag har läst och sett att det finns vissa senapsbuskar då som kan bli upp till 4 meter höga. Men Jesus pratar ju här om att det ska bli större än alla örter och bli till ett träd. Där är vi ju inte riktigt med den här lilla muskeln. Så det är kanske någonting Jesus vill säga till oss här. Vi kan nog igen, precis som i liknelsen med degen, tänka att i Guds rike så är det omöjliga möjligt. I Guds rike finns det en förvandling som vi inte kan räkna med och som vi inte kan åstadkomma på egen hand. Jag kommer återkomma till detta. Jag tänkte att vi skulle stanna upp lite mer vid liknelsen om senapskornet. Både vi och antagligen lärarna vet att senapskornet faktiskt inte är det minsta fröet, men det används i liknelsen för att prata om något litet. Det blir inte ett träd, men det blir en buske. Jesus överdriver här senapskornets faktiska möjlighet Han ger dig en ny möjlighet, han ger dig en ny kraft. Och Jesus överdriver ganska ofta i sina liknelser för att få fram en poäng. Jesus ger det här senapskornet en potential som det i sig självt inte har. Och när Jesus talar om ett stort träd som himlens fåglar ska bygga bo i, då går tankarna ganska enkelt bort till Daniels bok, kapitel 4, vers 7 och framåt, där kungen Nebukadnessar har en dröm om ett träd som växer sig stort, där himlens fåglar kommer att bygga bo i det. Och det kungen sedan förstår genom Daniels drömtydning, det är att trädet är en symbol för Nebukadnessar själv och hans kungarike, alltså det stora och mäktiga Babylon. När Jesus då använder en bild av ett stort träd där himlens fåglar bygger bo, så vill han kanske att vi ska förstå Guds rike som ett mäktigt rike, ett kraftfullt rike. Trots att det till synes inte är så mycket att hänga i granen än, så att säga. Det Jesus talar om är inte så stort än, det är han själv. Och det är 12 lärjungar som inte riktigt fattar grejen, men de hänger på ändå. Det är det som är det lilla senaste. Det läggs i marken när alla 12 överger Jesus och han själv dör. Då är det till synes borta. Men när Jesus uppstår från de döda och när lärjungarna, inte minst Petrus, upprättas och när den helige ande på pingsten uppfyller alla som väntar på honom, då börjar den här enorma förvandlingen från frö till träd. Då börjar det hända omöjliga saker bland de börjar tala andra språk. Folk börjar komma till tro på Jesus som en levande herre utan att ha träffat honom, så att säga. Människor blir botade. Andens gåvor, andens frukter börjar vändas ut över de kristna. De som liksom tidigare var fiskare och knegare och tullindrivare, de blir grunden för hela kyrkan. De sprider budskap. De möter människor. Det är inget man tänker sig att Petrus förmådde göra i sin egen kraft. Han framstår ju mer som en person som kanske hade skämt ut någon om de inte förstod. Och det gör han ju ibland. Men det han inte förmår göra, det lärjungarna inte förmår göra, det vi inte förmår göra, det gör Gud för oss. Det omöjliga, det blir möjligt i Guds rike. Och i adventstid så får vi förstås rikta blicken mot julen, mot inkarnationen, mot det enorma mysterium att Gud blir människa. Det vi inte förmår göra, det gör Gud för oss. Vad är det då vi inte förmår göra? Tänk på två saker. Vi förmår inte komma till Gud och vi förmår inte ens att se Gud. Och då kommer Gud istället till oss. Gud kommer till oss på det enda sättet som är universellt för varje människa. Han kommer till oss som ett barn. Han blir som en av oss. Och han tar sig an hela mänskligheten genom att själv bli del av den. Halleluja. Och plötsligt så är det väldigt många fler som kan ställa sig i ledet med de som fått se Herren ansikte mot ansikte. I Gamla testamentet så är det Moses det enorma undantaget. Det står så här om honom i Andra Mosebok, kapitel 33, vers 11. Att Herren talade till Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan. Men, 9 verser senare så står det så här. Att Herren sa till Mose, mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva. Ja, hur var det nu då? Fick Mose se Herren ansikte mot ansikte eller inte? Ja, vad det än var som faktiskt hände, så kan man åtminstone säga så här att det är undantaget. Det är så enormt, så Bibeln själv knappt förmår att berätta om det. Det är ganska fantastiskt egentligen. Men när Jesus föds så står eller ligger hans mor Maria, judaföderskan, och ser Gud ansikte mot ansikte. Josef, herdarna, djuren, de vise män, alla får se ansikte mot ansikte. Alla fick också bli uppfyllda av den helige ande. Även det är något som går att gälla några få i Gamla testamentet till att gälla hela Guds folk i Nya testamentet. Det gäller också oss idag i Esbjerg 2024, snart 2025. Guds ande kan uppfylla oss här och nu. därför att du också blev människa för din skull. Det kommer aldrig att ha hört dig innan. Stort grattis, idag är dagen då det budskapet når. Och har du hört det massa gånger innan också, stort grattis. Kom då ihåg denna adventstid, att leva därefter och vara tacksam för det. Låt oss be. Tack Herre, att du gör det omöjliga möjligt. Tack för den förvandlande kraft som finns i ditt rike, som finns hos dig. Vi ber dig Herre, kom helige Ande. Fall över oss Herre som du gjorde när Jesus föddes. Med alla som var inblandade på ett eller annat sätt, som vi kan läsa om, som blev uppfyllda av jubel och glädje över det enorma att du blev människa.
Thank you.